är P3 Nyheter dokumentär.
Under en razzia i Bryssel beslagtar belgisk polis 1,5 miljoner euro i kontanter.
They found a suitcase full of cash in a hotel room.
Pengarna misstänks vara mutor från Qatar och Marocko.
Former vice president of the European Parliament Eva Kaili and three other people have been charged and imprisoned in Belgium in connection to a corruption scandal that has rocked the EU.
Och i centrum för skandalen står ett glamoröst EU-par.
Jag har sett att någon har beskrivit dem lite som Brangelina i Europaparlamentet.
De och flera andra misstänks för korruption, penningtvätt och organiserad brottslighet.
European Parliament is engulfed in the biggest corruption scandal in its history.
Och nu växer pressen på EU att bekämpa korruptionen inuti sin egen organisation.
European democracy is under attack. We are not at the end of the road.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär. Qatargate. Korruptionshärvan som skakar EU-parlamentet. Av mig, Viola Gadd. Det är en decembermorgon i Bryssel. Hela världens blickar är vända mot Qatar där fotbolls-VM pågår. Och den första kvartsfinalen mellan Brasilien och Kroatien ska spelas lite senare under dagen.
On to sports now, the World Cup quarterfinals are here. Pre-tournament favorites and five-time world champions Brazil will kick off the last 8th stage of Qatar 2022.
Men i EU-parlamentet i Bryssel pågår arbetet som vanligt. Sveriges Radios Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden bevakar vanligtvis storpolitiken i EU. Men just idag nås han av en dramatisk nyhet.
Den belgiska polisen genomför flera razzior och det är uppåt 20 stycken. Det är hemma hos tunga europeiska politiker och deras medarbetare, men det är också på Europaparlamentet.
Så till den muthärva inom EU som håller på att rullas upp i Belgien.
En av de första som grips är den italienska EU-medarbetaren Francesco Giorgio. Hans partner, grekiska Eva Kaili, som är vice talman i EU-parlamentet, står i garaget i deras lägenhetskomplex i Bryssel. När polisen kör in, arresterar Giorgio och kör iväg med honom och hans bil. Enligt hennes advokat går Eva Kaili nu tillbaka till deras lägenhet. Väl där ringer hon till Pier Antonio Panseri, en för detta italiensk EU-parlamentariker som Giorgio och hennes man har jobbat med och som han ofta träffade. Men Panseri svarar inte. Han har nämligen också blivit gripen samma morgon. Och enligt Eva Kailis advokat hittar hon nu flera 100 000 euro kontanter i sin lägenhet. Det är pengar som hon säger att hon aldrig har sett förut. Och i förhör så kallar hon pengarna för monstret.
Jag tror det är ganska svårt för de allra flesta att föreställa sig hur mycket plats de här pengarna tar. Så att just det här som Eva Kaili säger att hon inte kände till de här pengarna, ja, då är det är ändå liksom flera påsar och resväskor.
Eva Kaili vill så fort som möjligt göra sig av med pengarna som hon hittat i sin lägenhet. Hon ringer sin pappa som tar hand om hennes och Francesco Giorgios tvååriga dotter. Hon packar ihop pengarna i en resväska tillsammans med blöjor och barnmat till sin dotter och ber pappan att ta resväskan till Hotel Sofitel nära EU-parlamentet i Bryssel. Där ska en vän till den för detta parlamentsledamoten Antonio Panseri hämta upp väskan. Men det hon inte vet är att polisen följer allt hon gör den här dagen.
Så griper man ju också Eva Kailis pappa på ett hotell här i Bryssel, Sofitel, med en resväska med pengar. Och där är det ännu mer, då är det 750 000 euro, alltså drygt 8 miljoner kronor som man hittar i den här resväskan.
Men Eva Kailis beteende under den här fredagen i december är nu tillräckligt för att den belgiska polisen ska kunna röja hennes immunitet.
Eva Kaili bedöms ju då ha gripits så att säga på bar gärning. Då gäller inte den parlamentariska immuniteten, det här liksom skyddet som de har som politiker.
Immuniteten funkar ungefär som för diplomater, att de inte kan straffas för brott i länderna som de arbetar i. Och de belgiska åklagarna bedömer nu Eva Kailis beteende för in flagrante, det vill säga att man blir påkommen mitt i en brottslig handling. Och samtidigt som Eva Kaili grips hittar man ännu mer pengar i hennes lägenhet.
I de här rassierna så hittar man påsar med pengar hemma hos Eva Kaili och hennes partner Georgie. Och där hittar man då 150 000 euro, alltså över 1,5 miljoner kronor.
Och nyheten om rassierna och EU-parlamentarikerna som grips i Bryssel blir snabbt en världsnyhet. Så här låter det bland annat i BBC, Das Erste och CBS News.
Prosecutors in Greece have frozen all assets of a Greek member of the European Parliament, Eva Kaili, who's been arrested in Belgium accused of corruption.
Korruptionsverdacht im EU-parlament.
A high-profile corruption scandal has rocked the European Parliament.
Enligt den belgiska polisen ska mutorna komma från ett land på den arabiska halvön. Men redan samma dag läcker uppgifter om landet i fråga till den belgiska tidningen Le Soir.
Och det som kommer ut då ganska snabbt i belgisk media framförallt är ju att det här handlar om mutor med koppling till Qatar. Och det här sker ju precis som det pågår fotbolls-VM i Qatar. Så därför är det ju oerhört känsligt och det här släpps ju som en bomb i media.
Qatar nekar till anklagelserna men skandalen får snabbt namnet Qatargate i media. Senare ska det visa sig att även Marocko misstänks ligga bakom mutor.
De formella anklagelserna, det är anklagelser om korruption, penningtvätt och delaktighet i organiserad brottslighet i utbyte mot politiska tjänster till fördel för framförallt två länder, och det är Qatar och det är Marocko som har pekats ut, och båda de här länderna förnekar att någonting sånt här har skett.
Ytterligare två EU-parlamentariker misstänks för inblandning i en mut- och korruptionsskandal med kopplingar till värdlandet för fotbolls-VM, Qatar, enligt nyhetsbyrån Reuters källor.
På fredagen och lördagen grips totalt 6 personer med kopplingar till EU. 2 av dem som grips släpps senare. Allt som allt beslagtas sammanlagt 1,5 miljoner euro i kontanter.
Och sen så hittar man ju också pengar även hos andra misstänkta. Det är 4 personer i början här som grips. Det är Eva Kaili, alltså EU-parlamentarikern. Det är hennes partner Francesco Giorgi. Och sen är det två personer till. Och det är en före detta EU-parlamentariker som heter Panzeri. Och en annan italienare som heter Figa Talamanca.
Och alla 4 har kopplingar till den socialdemokratiska gruppen. Det vill säga den organisation inom EU-parlamentet som samlar ledamöter från socialdemokratiska partier. Men de har också kopplingar till organisationen Fight Impunity. En intresseorganisation som är grundad och drivs av Eva Kailis partner Francesco Giorgio och hans före detta chef Pier Antonio Panzeri. Och det ska snart visa sig att den här organisationen ligger i centrum för skandalen. Men vi backar bandet lite. För bara några veckor tidigare hände något som nu blir väldigt intressant för de belgiska åklagarna. Det är den 21 november och Eva Kaili håller ett anförande i EU-parlamentets officiella säte i Strasbourg. Bakom blåa skrivbord sitter EU-parlamentets ledamöter i en halvmåne. När alla är på plats är de 705 stycken, direkt folkvalda från EUs medlemsländer. I svart kavaj med ljusrosa blus under och det långa blonda håret vilande på axlarna intar Kaili det blåa podiet.
So today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption.
Men anförandet landar inte väl hos alla. EU-parlamentarikern Abir Al-Salani från Centerpartiet hörde Eva Kailis anförande på plats. Och senare i Studio 1 berättar hon att talet kändes märkligt.
Alltså jag fick en dålig magkänsla. Hon tog talarstolen och pratade väl om hur Qatar har tillmötesgått och försäkrat försökt säkra arbetskraftsinvandrares rättigheter, vilket är bara så fel, säger ju alla internationella organisationer.
Men EU har också varit tvungna att närma sig Qatar de senaste åren. Inte bara för fotbolls-VM utan för att kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland gjort att länderna i EU är allt mer beroende av Katars stora naturresurs, gas. Och sett ur den synvinkeln är det kanske inte så konstigt att hålla ett Katar-vänligt tal i EU, enligt Svenska Dagbladets Brysselkorrespondent Teresa Kyschler.
Eva Kalis tal idag, när man då kanske, vi tror oss ju känna till att hon har liksom tagit pengar från Qatar, bevisen pekar mot det i alla fall. Men ska vara helt ärlig, hon säger ju ingenting som inte flera andra har tänkt eller sagt. Då ska vi också komma ihåg att om det är så att Eva Kaili och andra personer i parlamentet har varit i kontinuerlig kontakt med källor från Qatar, ja men då har EU-kommissionen varit det också varenda jäkla vecka. Vi sitter ju på europeiskt håll nu och försöker göra oss oberoende av rysk gas och olja och sluter avtal med länder som Qatar.
Men vem är egentligen Eva Kaili? Sveriges Radios Andreas Liljeheden har följt hennes karriär från journalist till toppolitiker inom EU.
Eva Kaili är ju en grekisk politiker, hon är 44 år, började sin bana som tv-ankare i Grekland innan hon blev politiker på hemmaplan så att säga. Hon var medlem i det socialdemokratiska partiet PASOK i Grekland, satt under några år i det grekiska parlamentet och sen så blev hon då EU-parlamentariker 2014.
Tillsammans har Eva Kaili och hennes partner Francesco Giorgi fått lite stjärnstatus i EU för att vara ett så kallat power couple. Två unga, glamorösa politiker som ofta semestrar på vackra och lyxiga platser när de inte är i EU-parlamentet i Bryssel eller Strasbourg.
Jag har sett att någon har beskrivit dem lite som Brangelina i Europaparlamentet, alltså efter Brad Pitt och Angelina Jolie, som ett, liksom, ett känt par, snygga människor, framgångsrika.
Och enligt The Financial Times var Eva Kailis liv mer som en filmstjärnas än en EU-parlamentarikers. Hon syntes ofta på jotter i Egeiska havet utanför Greklands kust, umgicks med supermodeller som Naomi Campbell och åkte på sommarsemester på affärsmannen Sir Richard Bransons ö i Västindien. Som vi hör honom prata om här i en reklamfilm.
People can come and think and read, or people can come and play, and or people can come and party, but it is a place for everybody. I'm not biased, but Mecca is the most beautiful place on earth.
Eva Kaili gör sig också ett namn i EU-parlamentet för sitt stora intresse för tech och kryptovalutor. Och hon har även gjort ett TED-talk om AI som heter How the EU will solve the AI ethics dilemma.
Talk about how we understand artificial intelligence, if we can control it and if it's really intelligent.
2018 blir Kaili omvald för en andra mandatperiod. Och strax därefter får hon en av de prestigefulla positionerna som vice talman.
Efter 8 år i parlamentet så valdes hon till en av parlamentets 14 vice talmän. Så att det är en ganska tung, högt uppsatt position som hon fick då i Europaparlamentet. Att vara en av de här 14 bland totalt 705 ledamöter.
EU-parlamentets ordinarie talman är Roberta Metsola från Malta. Men när hon inte kan närvara av olika skäl så kan en av de vice talmännen steppa in.
Och Eva Kaili hade ju en sån roll delvis. Hon kunde företräda parlamentet dels utåt gentemot omvärlden i frågor som rörde Mellanöstern till exempel. Men hon kunde också leda debatter och leda omröstningar.
Eva Kaili var alltså en inflytelserik person i EU-parlamentet. Men frågan är hur mycket makt hon egentligen hade.
En vice talman i Europaparlamentet, det är ju en tung position så tillvida att du kan leda debatter och du kan leda omröstningar. Men när det väl kommer till kritan och när man ska rösta om ett lagförslag, ja men då är ju ens röst lika mycket värd som alla de andra 704 ledamöterna.
EU-parlamentet, som alltså har ledamöter från alla medlemsländer, är centralt för hur beslut fattas inom EU.
Det är ju den enda direkt folkvalda institutionen i EU. Det är en av EUs lagstiftare, så vi väljer våra EU-parlamentariker i direkta val. Och på de flesta områden om EU ska bestämma om nya lagar och regler, då måste det godkännas av Europaparlamentet.
I parlamentet finns också flera utskott som bereder frågor som det senare ska röstas om. Och i ett sånt här möte i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i början på december, bara några dagar innan hon grips, gör Eva Kaili något som nu i efterhand verkar suspekt. Utskottet ska just rösta om visumfrihet för Qatar. Alltså om landets medborgare ska slippa söka visum när de ska besöka ett EU-land. Och under det här mötet smiter Eva Kaili in och lägger en så kallad spökröst.
Och då hade hon gått in och satt sig i bakgrunden, inte satt sig med sina partikamrater från Socialdemokratiska partiet och röstat. Och det, så här, det kan hon göra om hon ersätter en kollega. Men så verkar det inte ha varit i det här fallet, utan det blev liksom en extra röst. Hon skulle helt enkelt inte varit där och hon skulle inte röstat, men gjorde det ändå. Och det dumma, om man kan säga det så, det är att det hade inte spelat någon som helst roll. Men det blir ju någonting väldigt konkret. Det skulle kunna vara en pusselbit i åklagarens case för att visa att hon har tagit emot pengar och det här är någonting hon har gjort då, som hon inte skulle ha gjort egentligen.
Eva Kaili blir ansiktet utåt för den misstänkta korruptionsskandalen. Men själv menar hon att hon är helt oskyldig.
Jag tror att mycket fokus har hamnat på Eva Kaili beror ju på att hon har varit den tyngsta politiken bland de som man har riktat anklagelser mot. Sen så har hon ju själv hela tiden sagt att hon är oskyldig, att hon inte kände till de här pengarna och att när hon väl fick reda på dem, ja men då försökte hon ställa saker och ting till rätta som hon sa. Hon försökte lämna tillbaka pengarna och det är därför som hennes pappa då också blir indragen i det här.
Och nu kommer en för detta parlamentsledamot börja snacka med utredarna. Och fler EU-politiker ska snart dras in i härvan. Det är den 17 januari 2023, en dryg månad efter razziorna i Bryssel. Nu börjar den för detta italienska parlamentsledamoten Pier Antonio Panseri plötsligt samarbeta med den belgiska polisen. Han som alltså har en nära relation till Eva Kailis partner och som i flera medier beskrivs vara spindeln i nätet i den här historien, bland annat i Euronews.
The central figure in the corruption scandal at the European Parliament, the former MEP Pier Antonio Panseri, has admitted guilt and signed a deal to share details with Belgian authorities. According to the Federal Prosecutor's Office, he will reveal information about the modus operandi of the criminal organization.
Sveriges Radios Brysselkorrespondent Andreas Liljeden igen.
Panseri, även han är socialdemokrat, han är italienare, 67 år. Han beskrivs ju som ledarfiguren här i den här muthärvan. Och även hos honom så har man hittat stora summor pengar, 600 000 euro i kontanter, alltså över 6 miljoner kronor. I mitten av januari så gör Panseri en uppgörelse med åklagaren i utbyte mot lättare straff där han mer eller mindre erkänner och han lovar också att han ska komma med, som åklagaren säger då, citat, substantiella avslöjande och fullständiga uttalanden om den här härvan.
På belgiska polisens avlyssningar kan man också höra hans familjemedlemmar prata om lyxiga bjudresor till Marokko. Och enligt åklagaren ska han, hans fru och dotter bland annat ha haft direktkontakt med en marockansk diplomat som gett familjen pengar, gåvor och bjudresor. Och efter sin tid som EU-parlamentariker har han tillsammans med sin för detta anställda Francesco Giorgio använt sina kontakter och fortsatt att verka nära EU-parlamentet. Bland annat genom den här intresseorganisationen Fight Impunity som vi nämnde i början.
Det här Fight Impunity är ju en intresseorganisation som grundades 2019 av Eva Kailis partner Francesco Giorgi och chefen för den här organisationen var då Pier Antonio Panseri och det är då via Panseri och den här organisationen framförallt som mutor har betalats för att man ska påverka politiska beslut.
På svenska betyder Fight Impunity ungefär bekämpa straffrihet. Det vill säga att man ska bekämpa stater eller andra aktörer som inte ställer skyldiga till svars för sina brott eller handlingar. Till exempel inom korruption. Organisationens exakta roll i korruptionshärvan utreds fortfarande och har inte redovisats publikt. Men alla politiker som gripits av belgiska myndigheter har på något sätt en koppling till organisationen.
The General Secretary of the International Trade Union Confederation, Luca Vicenti, has admitted taking up to 50,000 euros in cash from the NGOs as a donation for his electoral campaign.
Den för detta chefen för världsfacket, italienaren Luca Vicentini, som också misstänks för mutbrott, har erkänt att han har tagit emot 50 000 euro som en donation från Panseris intresseorganisation Fight Impunity. Men han säger samtidigt att han inte var inblandad i muthärvan. Och Panseriska har själva sagt i förhör att organisationen var ett sätt för honom att fortsätta verka i Bryssel, trots att han inte längre hade någon formell makt i parlamentet. Panseri namnger nu flera personer som han har mutat. Bland annat den belgiska ledamoten Mark Tarabella. Andreas Liljeheden igen.
Mark Tarabella är också en socialdemokratisk EU-parlamentariker. Och i EU-parlamentet så har han bland annat varit vice ordförande i en parlamentarisk delegation som rörde just relationer med arabiska halvön.
Panseri ska själv ha mött upp Tarabella och gett honom 20 000 euro per gång i papperspåsar enligt Svenska Dagbladet. I utbyte ska Tarabella bland annat ha uttalat sig väl om Qatar. Enligt Euronews ska Tarabella också ha hållit ett kort anförande där han hyllar Qatars arbetsvillkor för de arbetare som byggde arenorna inför fotbolls-VM. Tarabella nekar till anklagelserna. Men den stora frågan är vad Qatar och Marocko egentligen har att vinna om mutanklagelserna stämmer.
Visumlättnader till exempel, det är en konkret sak som man skulle kunna vilja ha. EU har ju också förhandlat om ett flygavtal med Qatar. Det är också någonting ganska konkret. Men sen också det här rent mer allmänna, mer positiva uttalanden om ett land. Till exempel om man har en situation där man har sett till att man har fått fotbolls-VM, man har den här kritiken, förutom de här liksom konkreta besluten, politiska besluten, så kan ju även den typen av uttalanden spela ganska stor roll också för ett land som Qatar.
För Marocko har det också handlat om ett fisketillstånd från EU som man vill komma åt. Men också att landets ockupation av Västsahara ska få internationellt erkännande. Marocko har sedan 1970-talet ockuperat Västsahara. Någonting som fortfarande kritiseras av FN och flera andra länder och internationella organisationer. Nu står det alltså klart att flera högt uppsatta EU-politiker och medarbetare är misstänkta för grova korruptionsbrott. Och EU bestämmer sig för att ta i med hårdhandskarna. Men det ska visa sig vara lättare sagt än gjort. Det är på måndagen efter polisens razzia i Bryssel. Och nu kliver EU-parlamentets talman Roberta Metsola upp i talarstolen i EU-parlamentet i Strasbourg. Hon ser samlad ut och tittar rakt framför sig medan hon pratar.
Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack. And our way of open, free democratic societies are under attack. We are not at the end of the road. And we will continue to assist in investigations together with other EU institutions for as long as it takes. Corruption cannot pay. We will launch a reform process to see who has access to our premises, how these organizations, NGOs and people are funded, what links with third countries they have. We will ask for more transparency on meetings with foreign actors and those linked to them. We will shake up this parliament and these towns and I need your help to do it.
Och dagen efter ägnar brittiska ITVX en stor del av sin nyhetssändning åt att Eva Kaili blir av med sin titel som vice talman.
We will now proceed to the votes.
It was a moment of unity in the European Parliament but also a moment of great shame. One of their members, one of their 14 vice presidents no less, is under arrest for alleged corruption.
And the vote is carried.
The vote today stripped her of her position in the parliament and was carried almost unanimously.
EU går också in och pausar alla lagförslag som har med Qatar att göra. Bland annat röstningen om visumfrihet i EU som ska ske några dagar senare. Men trots de snabba och hårda reaktionerna från EUs ledare kommer kritik mot att det är så dålig insyn i EU-parlamentet.
Ja, men det har ju varit en stor fråga under ganska många år där man har rapporterat om att det saknas i mångt och mycket krav på Europaparlamentet och deras parlamentariker. Om man jämför Europaparlamentet med Sveriges riksdag så är det ju mindre krav i Europaparlamentet där man inte behöver redovisa lika mycket.
Till exempel har alla EU-parlamentariker ett tillägg till sin lön som ska täcka utgifter i arbetet men som inte behöver redovisas.
Det är över 4 500 euro, alltså vi pratar över 50 000 svenska kronor per månad som är en slags schablonutgift som man får ersättning för och det ska täcka datorer, om man vill anordna konferenser, kontor och så vidare. Och för de pengarna så behövs det ju inga kvitton.
Det är inte heller förbjudet att ta emot bjudresor i tjänsten. Men de måste redovisas. Roberta Metsola glömde till exempel själv att redovisa en bjudresa till en vingård i Frankrike. Men enligt Svenska Dagbladet redovisade hon nyligen 125 gåvor som hon fått i tjänsten. Bland annat en traditionell blus från Moldavien och en rökt korv. Olivier Costa är politisk forskare vid det franska forskningsinstitutet CNRS. Och i en intervju med France 24 uttrycker han sin oro för att det inte är striktare regler för EUs folkvalda.
For instance, there is the idea that members of the European Parliament should tell about the gifts they get. But why should they get gifts? Maybe we should ban gifts for members.
Som EU-parlamentariker får man också ha jobb vid sidan av posten som folkvald. Och det kan vara inom företag eller industrier som påverkas av de EU-lagar som man själv är med och stiftar. Jobben måste enligt parlamentets regelverk redovisas, men det verkar inte finnas någon kontroll av att redovisningen faktiskt görs enligt Svenska Dagbladet. Och enligt Andreas Liljeheden finns det en anledning till att EU-parlamentet inte har striktare regler.
För att man har valt att inte ha det så. Helt enkelt. Det har ju riktats kritik tidigare, framförallt mot Europaparlamentet och organisationer som Transparency International till exempel, som har kritiserat EU och Europaparlamentet för att man inte har tillräckligt med öppenhet.
Men under våren 2023 börjar EU ta till åtgärder. Roberta Metsola presenterar en plan i 14 punkter som bland annat hindrar för detta EU-parlamentariker att arbeta som lobbyister i 6 månader efter att de har avslutat sina tjänster. Och i EU-kommissionen börjar man arbeta för ett fristående etikorgan. Forskaren Olivier Costa är en av dem som ser fram emot förändring.
I think we need now a major reform that could be the creation of a big European agency for ethics that would have a lot of powers of investigation and sanction for all the members of the European Parliament but all the actors of the EU.
Nu har Eva Kaili suttit drygt 4 månader i häkte. Och det enda vi har hört från henne är korta uttalanden via hennes advokat. Men det kommer snart att ändras. En svart Mercedes med tonade mörka rutor lämnar Harenfängelset i norra Bryssel och kör genom staden. Bara några 100 meter från EU-parlamentets byggnader stannar bilen utanför garaget till ett bostadshus. Och en kvinna med långt hår och ljusa kläder vevar ner rutan för att tala med reporterna från TV-kanalen Euronews på gatan.
Thank you. My daughter is waiting for me, so I'm very happy that I will be with her in a bit. So thank you. Thank you. We will talk soon. Thank you.
Our feet, guys.
Det är EU:s numera för detta vice talman Eva Kaili som åker in i garaget under hennes lägenhet i Bryssel efter att ha suttit häktad i mer än 4 månader.
Eva Kaili, the former vice president of the European Parliament involved in a corruption scandal, is finally out of prison. She has been released under electronic surveillance while waiting for the trial. Kaili is the last suspect to be released among the 6 people involved in the cash for favors scheme.
Både Antonio Panseri och Francesco Giorgio har erkänt korruptionsbrott och även de har släppts från häktet. Eva Kaili fortsätter att hävda att hon inte kände till pengarna i sin lägenhet och att hon inte har någonting med mutorna att göra. Och den 9 maj meddelar Kaili via sina advokater att hennes viktigaste mål just nu är att dokumentera att hon är oskyldig och så fort som möjligt komma tillbaka och jobba aktivt i EU-parlamentet igen. För Kaili har fortfarande kvar sin plats som ledamot.
De här personerna får ju behålla sina platser i Europaparlamentet. För första är det ju ingen som är dömd. Men även om man blir dömd så kan egentligen inte Europaparlamentet sparka ut någon.
Euronews rapporterar.
The Belgian Federal Prosecutor's Office has lifted the house arrest imposed on the former vice president of the European Parliament since last April.
Eva Kaili sitter inte längre i husarrest och behöver inte bära sin elektroniska fotboja. Men hon har fortfarande reseförbud och får inte lämna Belgien. Inte ens för att medverka vid arbetet i EU-parlamentet i Strasbourg, som ligger på andra sidan gränsen i Frankrike. Och nu blir Eva Kaili och hennes advokaters tonläge allt hårdare. De uttalar sig i flera europeiska medier och kritiserar utredningen. Sveriges Radios Andreas Liljeheden förklarar Eva Kailis hållning.
Panseri, det är han som är spindeln i nätet. Eva Kaili är oskyldig, hennes fingeravtryck finns inte på några av de här pengarna man har beslagtagit. Och hennes advokat är ju helt övertygad om, säger han, att hon kommer frikännas om det ens går till rättegången.
Men åklagaren försvarar den belgiska utredningen som fortfarande pågår.
Den federala åklagaren i Belgien, Fredrik van Löw, har pratat med den stora belgiska tidningen Le Soir, där han då försvarar belgiska myndigheters agerande. Och han menar på att bara för att någon släpps ur häktet, så som Eva Kaili har släppts ur häktet och blivit av med sin fotboll och så vidare, det betyder inte på något sätt att fallet är avslutat. Men han pekar också på att det är en komplicerad utredning och att det handlar om anklagelser om väldigt allvarliga brott.
I en intervju med El Mundo ställer Eva Kaili också upp på en kort video där hon sitter vid sitt köksbord i Bryssel med ett block och en penna i handen.
I was just trying to stay calm. Yes, I will never forget that day. They say whatever doesn't kill you makes you strong. And they told me you have immunity.
I intervjun med El Mundo presenterar hon också en ny förklaring till varför belgiska myndigheter är så intresserade av henne. Enligt Kaili ska den belgiska underrättelsetjänsten ha spionerat på henne.
The first day we have the evidence that the whole committee was under scrutiny of Pega. Isn't it insane?
Spionprogrammet Pegasus är en mjukvara som utvecklats av Israel och som flera länder inom och utanför EU använder i sin underrättelsetjänst. Tekniken har ibland använts olagligt, bland annat i Grekland där regeringspartiet avlyssnade sina politiska motståndare. Och för att granska hur EUs medlemsländer använder den här tekniken har EU ett utskott som kallas PEGA, där Eva Kaili är suppleant.
Och då menar Eva Kaili i de här intervjuerna hon har gjort att belgisk underrättelsetjänst har övervakat, alltså har spionerat på medlemmarna i det här PEGA-utskottet i parlamentet. Och menar då att hon är under attack för sitt arbete där. Och som sagt, det här är ju ingenting som hon har kunnat bevisa, men det är de anklagelser som hon riktar. Jag tror att det är kanske ett sätt att avleda uppmärksamheten från Qatargate.
Utredningen om utbrotten i Bryssel pågår fortfarande. Och Giorgio, Panseri, Tarabella och Kaili är fortfarande misstänkta. Men åklagaren har fortfarande inte satt ett datum för rättegång. Och i mitten på juni, mer än ett halvår efter razzian i Bryssel, presenteras nu EUs förslag för att förbättra arbetet mot korruption. EU-kommissionens ledamot Vera Jourova ser målmedveten ut när hon står vid podiet och presenterar det nya förslaget.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Good morning. Today I want to present a proposal that I do believe in it will make a significant change. It will for the first time in the history of the EU create a truly interinstitutional body to raise the standards of ethical conduct of European politicians. It has never been done before.
Men kritiker menar att förslaget kan bli tandlöst eftersom det i praktiken inte kommer innebära någon granskning av ledamöter som misstänks för korruption.
Lyssnar man på till exempel experter som Transparency International så säger de ju att det här är väldigt urvattnat, det saknar trovärdighet och det är inte alls tillräckligt för att städa upp efter Qatargate. För det bygger mycket på självutvärdering som har visat sig hittills inte funkar inom EU.
Skandalen i EU beskrivs som den värsta korruptionshärvan i organisationens över 30-åriga historia. Och den kan även komma att påverka valdeltagandet i EU-valet 2024.
Den här historien med Qatargate har ju helt klart skadat EUs förtroende. Och jag tror att det är hela EUs förtroende som är skadat. För att jag tror inte att vanliga människor ser någon skillnad mellan Europaparlamentet eller EU-kommissionen eller medlemsländerna i ministerrådet, utan allt detta är EU och därmed är hela EUs förtroende skadat.
Du har lyssnat på P3 Nyheter dokumentär Qatargate, korruptionshärvan som skakar EU-parlamentet, av mig, Viola Gadd. Producent var Dennis Jörnmark och Kajsa Linderoth. Dokumentären gjordes i maj och juni 2023 och ljuden är hämtade från Sveriges Radio, SVT, ITVX, Euronews, Das Erste, France 24, TV4, BBC, TED Talk och Virgin Limited.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.